En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Sillypodden i oktoberrusket. Vi konstaterar att det är mörkt ute.
Kallt ute.
Ja, det är fruktansvärt. Den 30 oktober, nådens år 2025. Vi ska prata lite Liverpool-kris. Det känns liksom rätt sinnesstämning för det. Vi ska prata lite Vinicius självbild kanske. Och hans position i Real Madrid.
Vi ska försöka prata annat än Liverpool och Real Madrid också. För de som undrar nu vad vi håller på med.
Vi ska prata lite Juventus.
Ja, det ska vi verkligen göra.
Definitivt prata om. Och lite annat också. Vi har fått en del frågor ifrån er som vi ska försöka hantera. Alltså det som är liksom den stora, eller en av de stora snackisarna i toppfotbollen i Europa är ju Liverpools form just nu. Man är regerande mästare. Man såg ut som liksom laget som skulle etablera någon slags dominans efter att man vinner ligan och sen investerar typ 5 miljarder i en redan bra trupp. Och jag har sagt det så många gånger förut, att värva massa spelare är inte liksom nödvändigtvis en succégaranti. Det är väldigt sällan det är det. Och att värva miljardspelare, det vet vi ju. Det är liksom också ganska sällan som det faktiskt funkar. Det är inte större utdelning på en miljardvärvning än vad det är på en billigare värvning. Sett procentuellt hur många som funkar. Jag menar, det är bara att titta på de som har gjorts de senaste åren. Liksom Coutinho, Eden Hazard och så vidare. Det finns mängder med exempel där det bara liksom inte har funkat. Även nu är det lite tidigt att döma ut Liverpools miljardvärvningar än så länge. Det kan ju mycket väl bli så att Alexander Isak och Florian Wirtz liksom blir lyckade värvningar på sikt. Hittills har det inte varit det. Igår ställde man upp med ingen av dem. Det gick knappt att känna igen ett enda namn i den där truppen som var uttagen.
Ja. Milos Kerkers.
Ja,
McAllister var där.
McAllister och Fredrik Kesa och så vidare. Det handlar ju om att Arne Slott nu liksom, han har sagt att vi är sönderlästa och så vidare. Han behöver etablera någonting annat. Han behöver göra några liksom drastiska taktiska förändringar, för det har liksom inte funkat under den här säsongen. Även i den där matchen, 5-1-matchen mot Frankfurt, så såg man ju att det var defensivt skakigt. Bollarna studsade in i den matchen, men det var vid flera tillfällen som man hamnade i de där defensiva omställningarna och folk står på hälarna och står fel. Så att visst, nu ska han då liksom, nu är det träningar som gäller den här veckan, då får vi skicka ut juniorerna och spela och så får vi vaska ligacupen på hemmaplan inför supporterna. Ska vi ställa upp och bli överkörda av Crystal Palace? Det är inte acceptabelt, tycker jag personligen.
Jag tycker det är alltså så här, Arne Slott har ju, nu har ju folk börjat reagera på att han hittar ju väldigt ofta undanflykter. Det är väldigt sällan liksom hans fel eller liksom att Liverpool har gjort något. Det finns olika anledningar. Anledningarna som kom efter den här 0-3-förlusten som är fullt rättvis utifrån vad Palace gör i den här matchen. De skapar jättemycket. Ja, de startar med ett mer eller mindre ordinarie lag. De slänger in Mateta i paus. Mm. Och nu för din ingår ju Daichi Kamada i ett ordinarie lag. Han är bra i år, ska vi lägga till.
Han är nästan uppe på Will Hughes-klass.
Nu är det wow. Man vill nominera till månadens spelare där i september till och med. Daichi Kamada.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Verkligen kommit igång. Nej, men nu möter du ett väldigt bra lag. Ett lag som inte är säkert att du slår ens med ditt ordinarie lag om du är Liverpool just nu. Ja, Arne Slott har rätt i att det är en turnering där du spelar de yngre och de ska få sin speltid. Ja. Han roterade en del i det första mötet mot Southampton i den här kuppen. Nu Isak och andra fick ju spela, men då hade du Ekitike och annat på bänken. Här vaskar han. Han vaskar ligacupen rakt av. Och utifrån vad Liverpool är just nu, utifrån att Liverpool ändå är en förening, oavsett om man tycker om det eller inte, som värderar en ligacup, som ändå ser det som en trofé, som
mästarna i ligacupen.
Ja, men som ser det som en trofé.
Så är det ju.
Någonting att fira, någonting att starta en bussparad för utan att liksom göra en grej för det. Det är inte acceptabelt att bara vaska den på det här sättet de gör. Och det är helt sanslöst att göra det när du måste bygga någon form av momentum. Och det är inte dåliga fotbollsspelare han har att göra med.
Nej, jag förstår logiken bakom att vaska ligacupen här och nu, därför att man får inte liksom hamna för långt efter i ligan. Man ska utmana i Champions League. Det är kravbilden den här säsongen. Nu väntar Aston Villa, Real Madrid och Manchester City före nästa landslagsuppehåll. Men det är ju alltså pressen att nu leverera. Om man nu säger att det får kosta. Det får kosta den här förnedringen på hemmaplan, vilket man måste liksom inse att det är, inför våra supportrar, inför de som betalar, de som har liksom tagit sig hit. Vi vaskar det. Och sen så lägger vi allting. Nu är det dubbla träningspass. Nu ska vi säga att, lite intressant får man säga, att de spelade med en trebackslinje igår. För det gjorde de. Även om de svenska kommentatorerna inte uppfattade det på, jag vet inte, en första timmen eller någonting. Så här, han droppar ner djupt där Vattar och ändå hjälper till i backlinjen. Ja, han spelar mittback i den här matchen. Så vi får väl se vad det blir. Pratade om det lite grann i Premier League-podden i måndags. Det är ju en trupp, bortsett från att det saknas mittbackar, som egentligen är bättre byggd för typ en 3-5-2 eller någonting. Jag tror inte att det blir en 3-5-2 på söndag mot, eller lördag mot Aston Villa.
Det är ju en lösning att sätta Robertson till vänster. Vad fan där kommer till. Det är det faktiskt, om du tittar på det material du har tillgängligt, och Joe Gomez finns tillgänglig också. Men absolut, det är ett måste att de gör något bra mot Aston Villa på det här. Men
de måste göra någonting. De måste vända på det här och nu. De måste, för att det kostar för mycket att ställa ut spelarna på det här sättet och säga de här sakerna, och du vet, skylla på att vi inte tidigt bred trupp och så vidare. Det är liksom vansinne efter allt man har investerat. Då måste någonting hända nu. Det är bara så.
Annars tror jag att det börjar. Därför att, jag säger det igen, tror han börjar sitta löst annars.
Ja, men alltså, för att det är ju någonstans så här att det finns en process. Ja, ni vet, trust the process. Just nu litar inte Arne Slott på processen, utan nu ska någonting förändras. Nu är det en ny process som ska till. Och nu är liksom, nu är kniven mot strupen liksom. Så att, ja.
Jag ser det som en skillnad när liksom Arsenal slänger ut ett reservbetonat lag på det här sättet de gör. Det är ganska stor skillnad utifrån deras enda målbild i år, att ta ligan.
Ja.
Liverpool är att ha en bra säsong. Jag tror att ligan kan man alltså inte kanske glömma, men det blir väldigt, väldigt svårt att hinna i fatt i den. Så nu gäller det bara att bygga någon form av momentum, och där allt handlar om här är att få spelare igång. Det är ju inte att liksom spelare ska vila sig i form.
Hade, på tal om Arsenal, så hade jag helt glömt att Nørgaard var i Arsenal. Han fick spela
Max
lite.
Daumen fick starta också, ja, där. Och de löste det till slut mot Brighton. Merino gjorde ett väldigt fint mål där, om jag inte minns helt fel. City löser det också.
De får för övrigt möta Crystal Palace i kvartsfinalen här i december.
Arsenal, ja.
Så väl. Blev det. Vi hade ju också Chelsea som lyckades till slut. Eller, det var ju inte så dramatiskt som det kanske lät, men när Wolves gör 3-4 där, så kändes det ändå som att kan det hända.
De kan kasta in Estevao, eller vad det var som Slott sa.
Ja, vilket de ju också gjorde. Det var ju ett fint mål, och det var väl mest att, vad heter han, Jörgensen, målvakten, kastade in lite bollar i eget mål. Det har ju inte börjat speciellt bra för honom. Men Chelsea löser ju ändå det här med att man använder den truppen man har. Alltså, så att det var ju inte ett reservlag Liverpool ställde upp. Det var ju ett juniorlag. Det är det som är skillnaden. Liverpool hade också kunnat ställa upp med ett reservbetonat lag.
Exakt, och det hade inte varit något konstigt. Men att inte ens ha Wirtz, Gakpo, Salah allihop på bänken för att försöka göra någonting av det, försöka skapa, försöka åtminstone vinna matchen. När du kastar in Lucky istället. Onallo, min nya favorit.
Nallo som går in och tar rött kort.
Det har han gjort förr.
Har han det?
Ja, har du missat det här?
Ja.
Han gjorde ju sin debut i Champions League mot PSV förra året. Blev utvisad direkt. Han har spelat 16 minuter i A-laget. Har två röda kort, Nallo. Stackarn. Det är inte han, båda de här situationerna har också verkligen varit så att han bara river ner någon så han liksom behöver stoppa liksom blödningen bakåt på något vis och får ta en för laget, stackars Nallo.
Nej, men om vi fortsätter just med Chelsea, att Liam Delap var tillbaka och gjorde mål.
Han fick också rött kort.
Drog han också på sig rött kort? Det var så mycket som hände där. Ja, det gjorde han faktiskt det.
Det måste andra gult var det väl där.
Ja, precis, det sista som hände i matchen typ. Och så vidare. Voltemad fortsatte sin fina form för Newcastle. Gjorde mål mot Tottenham då.
De ser med ganska ordinarie lag, men det är ju för att de också fattar vad titlar betyder. Du kan säga vad du vill om ligacupen, men titlar betyder saker. Det betyder något.
Absolut.
Det är bragging rights, det är allt möjligt. Och det här ser ju de med möjlighet. Här kan vi gå för en titel. Och det är många som gör det. Och jag tycker Liverpool, vart de är 2025-2026, borde ha sett det som det också, kan jag känna.
Jag, alltså, personligen som Liverpool-sport skiter jag fullständigt i ligacupen. Alltså,
jo, absolut.
Det är liksom så här. Det är en annan sak om man är en klubb som, vad vet jag, som inte vinner,
ja, som
inte
Palace har vunnit, eller som Newcastle,
som
eller
har vunnit sina första titlar på länge. Alltså, jag förstår att de titlarna betyder att det är, för Liverpool handlar det om att inte tappa det här momentumet när man ska försöka utmana Arsenal om att bygga den här dynastin liksom.
Innan vi släpper Liverpool, så tänkte jag, alltså, den måste fråga sig nu efter allt de har gjort i sommar och hur det har sett ut. Har de tänkt för långsiktigt? Har de tänkt för långt inte fram i tiden, för mycket på en dynasti och liksom tappat nuet?
Jag vet inte. Grejen är, alltså, i grund och botten så har de ju värvat duktiga fotbollsspelare.
Absolut.
Alltså, det är ju inte heller... jag tror inte det är någon som tvivlar på att Florian Wirtz och Alexander Isak och Hugo Ekitike och så vidare inte är duktiga fotbollsspelare som kommer att ha fantastiska karriärer. Men...
För nuet så hade det varit bättre att investera vissa på att täcka upp försvar och mittfält.
De saknar ju den där försvararen och konkurrensen i försvaret jättemycket. Alltså, Gehi-missen på deadline day, den kostar ganska mycket, det skulle jag vilja hävda. För det gör dem också taktiskt mindre flexibla.
Absolut, det är ju verkligen så. Men det, känslan är ändå att de hamnat liksom lite i planeringen. Hamnat för många år fram i tiden.
Ja, så kan det vara. Hur som helst, vi lämnar den engelska ligacupen där då och tar oss ner till Real Madrid och uppgifterna runt Vinicius Junior, den här lite krångliga, stökiga superstjärnan med både kvaliteter och självbild att hantera för Xabi Alonso. Och det har väl kommit rätt mycket uppgifter om att de kanske inte helt drar jämnt hela vägen.
Jag tror inte vi har avhandlat hela klassikobråket i poddform här, men det kan väl göra att det som hände och som har liksom varit nyckeln i det här är att Vinicius Junior gjorde faktiskt väldigt bra med klassiker, ska jag säga. Så han såg jättepigg ut.
Han har ju inte sett lika pigg ut den här säsongen som han gjorde förra säsongen.
Han har snarare sett piggare ut den här säsongen. Alltså, de matcher han har fått nu på slutet har han ju faktiskt börjat se ut som sig själv igen.
Ja.
På ett sätt som han inte gjorde förra säsongen, när det mest var snack om liksom, om man ska få Ballon d'Or eller inte. Men det kändes som att när Ballon d'Or 2025 på något sätt var avklarat, den hamnade hos man Dembélé, Vini var ganska långt ifrån. Det blev någon form av slutkapitel för honom, att okej, jag kan inte hålla på så här nu, jag kan inte hålla på och älta att Rodri fick den här mer. Nu måste vi göra någonting. Han kommer in då i ett Xabi Alonso-lag som är väldigt byggt utifrån att Kylian Mbappé ska vara the main man. Det är en av de största skillnaderna gentemot vad Ancelotti håller på med. Men Vini är ett fantastiskt El Clasico. Minut 70, ställningen 2-1, så byts han ut. och tappar det. Kort och gott. Han tappar ju det. Varför jag liksom, varför konstant stormar ut i omklädningsrummet, kommer tillbaka sen han inblandade i bråket efter och allt möjligt, men det är ju vad det är. Han har ju bett om ursäkt för det där, men det är ju ganska mycket trovärdiga uppgifter om att han och Xabi Alonsos relation inte är bra. Och det är ju intressant, och det finns ju uppgifter om att det är ganska många av de etablerade spelarna i Real Madrid som varit lite skeptiska till Xabi Alonso första perioden, att den här segern i Clásico var ganska viktig ur det här perspektivet. Det var väl The Athletic som skrev det om att det var många som kände att Alonso nästan var lite någon form av liksom wannabe Pep Guardiola-stuk på honom när han kom in där, och inte alls samma, lika lätt att prata med som Carlo Ancelotti var, som jag lät spelarna göra lite vad de ville på ett helt annat sätt.
Är ju väldigt, väldigt, väldigt liksom olika karaktärer, Xabi Alonso. Eller så här, Xabi Alonso har ju inte karaktären av någon Real Madrid-tränare de senaste, alltså jag vet inte hur långt vi får gå tillbaks i tiden för att hitta någon som liksom skulle på. Han är väldigt prestigelös. Han är inte en stor profil. På det sättet kanske han påminner mer om Ancelotti. Men han är ju ganska ung. Han är inte så mycket äldre än de äldsta spelarna i laget.
Han har ju dock ett spelar-CV som är väldigt starkt. Och har en koppling till Real Madrid ur det här perspektivet. Men just i liksom ledarstilen. Och liksom, han har ju så att se till att de faktiskt pressar till exempel.
Ja.
Han har ju också visat att han har inte några problem att peta folk som inte pressar. Eller gör det de ska. Och det finns vissa spelare som överhuvudtaget inte verkar ingå i hans planer, eller som är väldigt mycket inne ute i startelvan. Novini är väl lite irriterad över att hans status har helt tappat nu. Vi får väl se vad det här leder till, men det är tydligt att Xabi Alonsos Real Madrid har Kylian Mbappé som huvudbit. Och Kylian Mbappé har ju visat sig vara värd att vara utifrån vad han har gjort under början av säsongen. Han har ju varit helt strålande. Mycket tack vare också att ha fått in Arda Güler som nu är en ordinarie spelare som spelar fram honom och hittat en jättebra synergi med honom. Jude Bellingham behövde ju verkligen det här klassikot också där han kom igång. Finns det plats för Vini? Är det omöjligt att tänka sig att Vini accepterar att vara liksom inte det högst klädda kortet i gruppen? Det är det jag undrar, och det är väl det som vi kommer få svar på här, beroende på om de kan lappa ihop den här relationen, att han blir kvar. Jag tror att han brinner för att spela i Real Madrid egentligen. Jag tror att Real Madrid verkligen vill vara kvar honom. Jag tror att de verkligen ser och hoppas att det ska kunna bli total synergi mellan Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham och alla. Men vi är inte riktigt där än, bevisligen.
Nej, men det är ju precis det. För att jag menar, Alonso är ju taktiskt väldigt liksom noggrann. Han är väldigt, han har en väldigt liksom utstuderat sätt han vill spela fotboll på. Det är inte så mycket vibes, det är mer taktik. Jag menar, Ancelotti, Zidane, även liksom, om vi går tillbaka till Mourinho, även om han var liksom taktiskt väldigt liksom oflexibel, så var det ju mer vibes än någonting annat. Och det är ju inte Alonso. Han är inte den där personligheten riktigt som sticker ut kanske, även om han är liksom en tidigare superspelare.
De här taktikpersonligheterna har ju aldrig funkat på Bernabeu. Alltså, jag tänker Rafa Benitez, det var ju total bara krock med allt. Lopetegui fick ju inte riktigt till det heller, men hade ju inte riktigt det CV:et som spelare för att liksom, för att kunna få det omklädningsrummet på rätt sida, och resultaten var för dåliga. Alonso har ju Real Madrid CV:et. Han har visat vad han kan i Real Madrid, och framförallt han gör resultat tidigt här nu. Så det blir där tror jag ju för sig att det är inte en strid som Vini Junior kommer vinna.
Nej, det tror jag inte heller.
I andra, med andra tränare, om resultatet har varit lite mer skrala, då hade det kunnat varit en strid som Vini Junior absolut hade kunnat vinna. Men här tror jag att han gör bäst i att acceptera läget, köra på och bygga upp sitt värde på något sätt. Annars är det en stor risk att han lämnar. Det är ju ett kontrakt som går ut 2027. Det är ju det som också är grejen. Och det måste ju förhandla det på något sätt. Och Real Madrid vill förhandla. Vini vill förhandla. Men ja, det är ju mer, alltså tidigare de här rykten, det har kommit rykten om att Vini ska lämna hela tiden, och då har man liksom inte trott riktigt på det. Nu känns det ändå som att det inte är helt, helt otänkbart att han faktiskt spelar en annanstans i Real Madrid inom de kommande två åren.
Ja, vi får väl se vad som händer då. Vi kan väl ta oss till laget som senast mötte Real Madrid i Champions League, nämligen Juventus. Jude Bellingham gjorde mål där på den här återtåget som han har inlett nu då. Alltså, får väl se ifall Tuchel tar ut honom till landslaget igen då. Det är ju en...
Ja, han lär vara med nästa trupp, tror jag.
Ja.
Alltså, vad är det för, nivå? Ja.
Tuff konkurrens.
Jordan Henderson vann med
sig. Ja, han går före just.
Han har rytm.
Han har rytm. Juventus.
Ja.
Där är rytmen liksom kanske på väg tillbaks nu då, får man väl hoppas. Tudor fick lämna. Det börjar ju med att man vinner sin första match då efter krisen man har befunnit sig i.
Ja, de vann ju här igår i Serie A mot Udinese. Nu hade de hjälp av lite straffar och annat där. Och, ja, det var sin sista straff, var i 90+6, och då ledde de ju redan. Så att, det var ju en viktig seger för dem utifrån läget de är i. För de har ju inte börjat säsongen överhuvudtaget på något positivt sätt. Sen är det väl bara 6 poäng upp till Napoli och Roma som ligger på 21 då i toppen. Så att mycket att spela om kvar fortfarande.
Spalletti tar över. Är det klart? Är han presenterad än?
Jag tror inte han är helt officiellt presenterad än, men han är klar. Alltså det är ju tillräckligt trovärdigt som har rapporterat det, och han kan vara presenterad när vi sitter och pratar om det, bara att jag har missat att så är fallet. Det är ju intressant ur många perspektiv.
Han har inte presenterats än vad jag kan se, men han har, som vi kan konstatera i den här podden, han har "Here we go, what's" utav Fabrizio Romano igår kväll.
Ja, alltså den är ju klar liksom. Kontraktet ska vi ha skrivit på och allting. För Spallettis del så är det här någon form av läge för att försöka hitta en revansch efter fiaskot med italienska landslaget. Han fick ju lämna efter 0-3 mot Norge där i somras. Det som jag tycker är spännande är ju att Juventus är verkligen alltid Juventus i Italien. Alltså, hur mycket du än brinner för en annan klubb som avskyr Juventus. Alltså, Spalletti har ju en Napoli-tatuering. Mm. Han blev ju helt kär i Neapel. De blev kära i honom. Han tog dem någonstans där de inte har varit på väldigt många år och knappt vågat drömma om. Och liksom bara av den liksom känslostormen som det här byggde upp, så tog han liksom ett sabbatår efter det. Sen har ju Napoli återhämtat sig med Conte och annat efter det, men Spalletti var ju på något sätt Napoli där. Han blev ju en del av Neapel. Alltså, han då bara tänker nu tar jag Juventus-jobbet. Alltså, Neapel-fans måste ju vara rasande. Men du kan inte tacka nej till Juventus som italienare, det är uppenbart. Det är liksom, det är någonting med Juventus oavsett var de ligger. Juventus-jobbet kommer alltid vara liksom något.
Ja, men absolut. Men det är också så här att där Spalletti befann sig i sin karriär, så passade det ju på något sätt. Jag fattar att det sticker i ögonen på Napoli supportrar och så vidare, men det finns ett jobb att göra i Juventus helt klart.
Sen känns det ju som att han såklart att han ska ha Juventus någon gång. Det är lite den känslan jag får också.
Det är också lite så, ja.
Alltså, sen tror jag att han kommer göra det väldigt bra. Jag tycker det är jättebra val av Juventus. Jag gillar Spalletti. Stark. Jag tycker det är en väldigt duktig tränare. Det var tråkigt att det inte blev som det blev i landslaget, för att han gör resultat. Han har gjort det under ganska många år, och han gjorde det framförallt i Napoli. Jag tyckte han gjorde bra resultat i Inter, han gjorde det i Roma. Så det blir väldigt intressant att se vad... Alltså, nu ska det ju vara ett korttidskontrakt säsongen ut, men med automatisk förlängning ifall de löser Champions League-plats. Och det finns ju alla möjligheter till att de ska kunna lösa det med. Sen är ju truppen...
Den är konstig.
Ja, den är konstig. Jag vet inte om jag kan kalla den medioker, men den är konstig.
Den är konstig. Men det finns ju massa spelare där som man tycker är...
Lloyd Kelly.
Ja, Lloyd Kelly i trebackslinjen. Alltså det är konstigt. men samtidigt, mycket bra spelare är det liksom.
Gatti har ju växt ut igen liksom försvarsledare som är värd att satsa på. Du har verkligen. Ju liksom... Ildis är ju en av de mest spännande spelarna i hela serien som... varenda klubb i Europa tittar på liksom och väntar på att se om man ska få ett nytt bättre kontrakt eller inte. För Ildis nuvarande avtal så är han ju typ sämre betald än Lloyd Kelly. Fast han är typ lagets bästa spelare. Så att Ildis är ju liksom en nyckel att på något sätt, och se om Spalletti kan liksom få Ildis att fortsätta liksom leverera och utvecklas. Det tror jag är en nyckel för Juventus del också. Och sen hitta balansen där får anfallet. Vlahovic har ju fått någon form av liksom renässans, kan man satt väl ändå kalla det.
Satt en straff igår.
Ja, på topp där. Du har ju också fått plockat in andra spelare som Openda och annat.
Ja. Jonathan David är ju där.
Ja.
Och ja, men konstig trupp är det, men det är ju en trupp som ändå ska.
Weston McKennie i nyckelroll.
Verkligen. Så att, ja.
De ska kunna ta Champions League med truppen. Det ska de kunna göra.
Verkligen.
Sen så att kräva att de ska vara utmanade om Scudetton är kanske lite väl utifrån. Jag tycker att Napoli har en bättre trupp. Inter har en bättre trupp. Nu när Milan faktiskt har prickat rätt på sina värvningar skulle jag säga att Milan också har en bättre trupp. Så att, ja. Och Gasperinis Roma funkar ju. Trots allt. Det har inte blivit något totalt fiasko där. Man undrade lite hur det skulle gå. Det var ju väldigt spännande. Och det, bevisligen funkar Gasperinis Roma hittills ganska bra.
Mm. Vi får se då. Det är korttidskontrakt för Spalletti. Se ifall de öppnar plånboken. Om han får någon snurr på det nu. Om de kan få någon effekt på det här. Och
Det är den allra mest intressanta toppstriden vi har i alla fall. Om jag ska bara titta efter 9-10 omgångar. För det är extremt jämnt där uppe. Och det är väldigt svårt. Det är med Napolis skador de har nu. De Bruyne också blir borta väldigt länge. McTominay kommer ju få dra det där lasset själv igen. Lukaku är skadad. Höjlund har skador. De Bruyne
har sett rätt pigg ut.
Höjlund har sett jättepigg ut.
Klart han gör eftersom han lämnade det.
Sen såg jag också att det dök upp lite rykten om att McTominay skulle vantrivas i Italien och sakna England. Yeah right. Yeah right.
Han är skotte.
Jag såg bilden Napoli la upp. McTominay såg faktiskt helt naturlig ut med sin väldigt lilla kopp, om det så var en espresso eller cortado eller vad det var, men det var en liten pappmugg han hade med kaffe. Han saknade inte England. Han saknade att de brittiska hörna dugg, kan jag säga.
Nej. Nej, han är ju alltså,
han blir kvar där. Han bor kommer där efter karriären också.
Ja, ja, det skulle inte förvåna mig alls liksom. Det är ju just eftersom det är Napoli, alltså Neapel, den staden är ju, har du väl omfamnats av Neapel så är det ju väldigt svårt att lämna det, tror jag.
Om det inte är Turin som kallar.
Ja. McTominay till Juventus, ja, då blir det svårt att återvända till Neapel, kan jag säga.
Ja, men alltså titta, man Higuain gick dit liksom. Det var inte helt uppskattat.
Nej, det kan man väl säga.
Det är väl en av de värre att göra. Alltså så här, mellan Milan och Inter är ju inte lika infekterat som att gå från typ Fiorentina till Juventus eller gå från Napoli till Juventus.
Men jag tror för alla att gå till Juventus, alltså alla hatar ju Juventus.
Ja,
alltså. Det är ju
med
det.
All rätt i Italien så är det ju. Man ska vara helt ärliga. Men jag undrar om inte Napoli till Juventus är en av de värre att göra. Rätta mig om jag har fel, ni som är mer bevandrade i Calcio än vad kanske undertecknade.
Vi tar oss vidare då. Nottingham Forest, ska de möta Malmö snart, eller hur är det? Det,
ja.
Det är väl, börjar väl närma sig, va?
Reprisen på den gamla Europacup-finalen.
Ja, exakt. Det är ju läge att möta Forest nu. Det är ju fullständigt kaos där. Ja,
det är läge att möta Malmö också, om vi ska vara sådana. Så att
det... Ja, det är det verkligen.
Jag tror inte att det hjälper så mycket liksom.
Nej. De har satt en prislapp. Alltså, grejen med Forest är att de har ju ett jättespännande lag. Alltså, det är ju väldigt mycket duktiga fotbollsspelare som finns där. En av de allra hetaste, såklart, Elliot Anderson, ser ju ut att vara liksom en nyckelspelare för Tuchels engelska landslag framöver. Har gjort det jättebra. Ju en spelartyp som är lite ja, men de växer inte helt på träd, den här totala tvåvägsspelaren som kan så mycket. Har ju också satt en prislapp på honom som är saftig. Så kan vi väl säga.
Han har ingen klausul, han har ett kontrakt i 2029. Såklart han ska sätta den prislappen.
Ja.
Det är väl helt självklart för dem om det är sånt intresse kring honom. Och det är bevisligen så att de brittiska storklubbarna känner att de vill ha så kallade Premier League proven spelare när de ska bygga om sina mittfält. Och då har du inte jättemånga alternativ tillgängliga. Jag tycker att Anderson är jätteduktig. Sen så... Ja, Newcastle ska ju vara intresserade av att köpa tillbaka honom. Och de får ju skylla sig själva att de hamnat i den här sitsen när de skulle liksom...
Vi kan väl säga det, de har sagt att de tar ju inte under 100 miljoner pund. 120 miljoner pund är det de...
Vad kostar Isak? 125?
Ja.
Det är ju också helt... Ja... Jag hade kanske gått vidare, men alltså, med all respekt till Elliot Anderson hade jag nog gått vidare och tittat på andra alternativ och börjat fundera över det fram till sommaren istället.
Det sjuka är ju att det är just Newcastle som han lämnade i den där sommaren när Newcastle var desperata. Mm.
Där Forrest betalade överpris på 41 miljoner euro. För att det var ett överpris där och då. Men det var ju för att Newcastle skulle rädda böckerna och de flyttade väl någon målvakt och motsatt riktning istället. Och körde en sån här klassisk italiensk plus Valenza-deal där. För att egentligen transfersumman var 15 eller något sånt där. De flyttade lite pengar bara. Och det var efter det som man då slår igenom, så att liksom med facit i hand var ju 41 miljoner euro för Elliot Anderson en complete steal så att säga. Det trodde man inte man skulle säga ett år senare, men där är vi.
Ja, men det, där är vi verkligen. Alltså, han har ju varit fenomenal för Forrest. Eller, ingen har ju varit fenomenal för Forrest den här säsongen, men titta på förra säsongen så var han ju navet och nyckeln för det här laget och succén de hade. Han var ju hur bra som helst.
Undrar om Morgan Gibbs-White tänker.
Ja, han ville ju gärna lämna där i somras. Han,
Mr. Marinakis.
Han kunde, han kunde inte hitta sitt pass. Nej, han behövde inte pass för att flytta till London.
Han kunde inte hitta sin klausul.
Exakt.
Den försvann plötsligt.
Han kunde inte hitta ut ur Nottingham.
Schrödingers klausul. Nu var det där.
Ja, det är ju ett speciellt plats att vara på just nu, Nottingham Forest, med tanke på att Marinakis är den typen av klubbägare som man är. Att det har gått så fruktansvärt dåligt i början på säsongen här. Och ja, vi får väl se vad som händer. Det är väl inte... Det är Sean Dyche som är inne nu. Jag menar, så Sean Dyche, jag tror inte spelarna känner vilken inspiration jag fick nu när Sean Dyche kom in. Däremot så kommer det ju bli liksom en 15:e plats eller något sånt där.
Och det är, om de löser det är det jättebra utifrån vart de är just nu. Ja. Allt för dem ska handla om att rädda kontraktet. Det finns inget annat som ska finnas på deras horisont just nu. Så enkelt är det. Jag kan, det säger vi redan här efter 9 omgångar. Mm. Det är det som gäller den här säsongen.
Mm. En annan spelare som det kommer pratas om i vinter är Guirassy i Dortmund.
Alltså, han har gjort det väldigt bra i Dortmund.
Jag trodde inte, man var väldigt skeptisk till den. Han hade ju den här supersäsongen. Det var han liksom så här, var han då 27-28? Plötsligt bara började vräka in mål. Och utifrån vad han gjorde den säsongen så skulle liksom världens alla storklubbar varit
där. Ja, det var det enda vi snackade om vad Guirassy. Liksom,
ja, det blev Dortmund just av den anledningen att det här känns som en one hit wonder. Det känns som en one season du vet, bara explosion. Vad heter han?
Bas Dost
i Portugal som bara, vad händer nu?
Ja, men exakt så. Det var lite den känslan man hade med Guirassy när han gick till Dortmund. Men där kände man också att 18 miljoner euro som den här jättelåga klausulen han hade i Stuttgart var värd då. De lärde sig väl från den med Voltemad i Sverige. Han har ju varit jättebra, han har varit helt självklar på topp. Och där har han ju en lite rolig klausul i Dortmund som Bildt rapporterade om här förra veckan, tror jag. Att i sommar så kommer det kosta 50 miljoner euro att köpa honom. Men det är bara vissa utvalda toppklubbar som kan betala dem. Mm. Om Saudi kommer, liksom Al-Hilal dyker upp och vill köpa honom, då kommer det kosta mer. Men det här kommer då sjunka per liksom kontraktsår. Att han kommer vara lite billigare ett år senare, lite billigare ett tag. Det är kanske också för att han är 29 nu. Eller snart 30. Mm. Så att jag vet inte om någon kommer att aktivera den här 50 miljoners klausulen. Men det, jag skulle säga att det där är ganska liksom, så här, målgaranti du får på honom nu för tiden. För han har bevisat sig, i alla fall i ett Bundesliga-kontext.
Ja, verkligen. Klubbarna som det gäller då, de enda klubbarna som kan trigga den här klausulen är Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea och Liverpool.
Ja, och Barcelona kommer ju värva en forward till sommar. Och de kommer vilja ha Julian Alvarez. Men Julian Alvarez kostar 2 miljarder. För att han är jättebra i Atletico. Sen, jag tror att den kommer att vara en följetong att följa under kommande tid. Alltså Julian Alvarez, Barcelona-spåret kommer att vara väldigt mycket snack hit och dit kring. Men Barca har ju inte jättemycket pengar. De ska ju köpa loss Marcus Rashford. Det känns som en no-brainer utifrån vad han har gjort hittills. Börja där. De måste väl få in någon back också eftersom att de har inte lyckats ersätta Inigo Martinez för 5 öre. Det har märkts, tycker jag. Jättekännbart tapp för dem att Inigo kände att det räckte med en riktigt bra renaissance-säsong där och ligatitel och sen dra till Al-Nassr. Det tappet har pratat lite för lite om. Men Guirassy kanske blir ett alternativ då. Som du får någon garanterad mål, målleverans på topp, och han kanske hade funkat ganska bra där. Men jag vet inte om det är riktigt där de kommer gå för, men ett namn värt att ha i åtanke när vi ska lägga forward pussel till sommaren, tänker väl jag, snarare än till vintern.
Mm. Ja, jag tror att alltså redan nu i vinter, om det är någon av de här klubbarna som skulle kunna gå in och trigga den, så är det Chelsea. För att
just det.
De behöver, jag menar, de har ju värvat rätt mycket offensivt, men de är fortfarande, de tappade Nicholas Jackson på deadline day.
Det vart ju tappade till slut.
Jo, det blev, det blev ju det.
Blev tappade,
och
ja.
Tog in Mark Guiu.
Guiu tillbaka.
Så där finns ju verkligen en, jag menar, kan man få in en Gyrassi som ju verkligen kan stoppa bollen i mål.
Han är dock så långt ifrån deras värvningsfilosofi, så att ska de bara gå ifrån den plötsligt?
Alltså, ja, alltså, jag tror inte att de, jag tror inte att de är helt omöjliga att göra det.
Jag noterade att vår vän Indy Kaila var ute och konstaterade att Iraola ligger på deras radar som deras drömtränare också.
Jag tror att Iraola, med tanke på det han gör med Bournemouth, borde vara drömtränare för precis alla lag.
Ja, så kan man ju.
Vi tar väl med anledning av det då, kastar in ett par frågor. Vi kan väl ta Chabo som ställer potentiella ersättare till Slott. Ja, Iraola, det är väl
Jürgen Klopp.
Nej, det kommer absolut inte hända.
är du säker på det? Bara... Är du helt säker på det?
Ja, jag är helt säker på det. Jag tror inte han vill.
Tror du han tycker det är så kul på ditt kontorsjobb i Red Bull-koncernen? Känner att han vill tillbaka, att dra på sig den där långa dunjackan igen?
Nej, men jag tror att det är 0% chans att det blir Jürgen Klopp.
Jag tror inte det blir Klopp heller, ska sägas. Men jag tror inte det är 0%.
Just med tanke på vilka sportcheferna är i Liverpool, och att de tenderar att inte
få panik
eller agera med ryggmärgen, utan vara väldigt mycket mer liksom beräknade, på gott och ont. Alltså verkligen på gott och ont. Ibland så är liksom the eye test också lika mycket värt som datan du har framför dig. Men de är ju datastyrda i väldigt hög
utmaning. Vad har vi tillgängligt annars då? Erik ten Hag, Ernst Postecoglou.
Nej, det kommer inte bli. Alltså, det är mer troligt att det blir liksom en tränare som man inte alls förväntar sig. Liksom, någon...
Det hade väl Erik ten Hag eller Ernst Postecoglou verkligen varit.
Jo, men de är ju redan
brända. Men alltså, Iraola är ju absolut jätte, alltså Glasner, tänker jag.
Ja, precis. Men eller typ så här Pocognoli som är i Monaco liksom. Alltså en ung som gör det jättebra med lite liksom ja, men du vet, det är mer troligt att det blir
Will Still.
Will Still. Ja, men alltså Arne Slott var ju inte heller på radarn när han kom in. De tänker
alltså, så här, om jag ska svara seriöst, så tror jag att de kommer att höra sig för om Glasner.
William 2004 skriver: vilka spelare tycker ni United ska värva i vinter? Elliot Anderson.
Nej, inte för 100 miljoner pund.
Nej. Jag vet inte ifall jag tycker att Manchester United nödvändigtvis måste värva någon i vinter här och nu. Jag tycker att processen har börjat få fäste. Mm. Laget ser ut som att de börjar liksom fatta vad de ska göra. Det finns ändå spelare. Det är klart att de behöver ha in en bättre mittfältare på sikt. Det tycker jag verkligen. Casemiro är liksom, sjunger på sista. Ugarte har inte blivit det man har hoppats. Det är liksom det saknas en riktigt stark central mittfältare att spela, antingen bredvid. Även Bruno Fernandes är ju liksom lite till åren. Alltså, och inte en central mittfältare för den sakens skull.
Jag håller med om central mittfältare. Sen håller jag också med om, det beror lite på vad de gör fram till vinterfönstret. Men om de fortsätter på det här inslagna spåret, då tycker jag inte heller de behöver kasta pengar på någonting redan i vinter. Men sen så är det ju lätt att säga det, och sen så går Casemiro sönder typ den 8 februari eller någonting, och sen så plötsligt så är det jättetunt, och man undrar om de inte köpt en mittfältare. Men om någon ska lägga någon pengar på någonting, så är det uppenbart att det är ett alternativ på mittfältet som de kan lita på, som skulle funka i det system som Ruben Amorim har nu. Mm.
Hörde ni, det var det vi hade den här torsdagen. Ni hör ju, mörkret är över oss. Men...
ni hör mörkret är över oss. Var det så deprimerande det vi pratade om?
Ja, så mår jag. Så mår jag just nu. Så med veckorna så kommer ju säkert alla mittfältare i Europa kopplas till Manchester United. Det är så det brukar vara. Men från Sillypodden säger vi tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.